Hejsan! Då tar vi oss en titt på resten av kapitel 1. Det handlar om arier, volymer och sen lite också om sfärisk geometri på slutet. Arier och volymer beräknar man ju nu, använder man ju så kallad analys, det som växte fram i Europa på 1600-talet och 1700-talet för att beräkna arier och volymer av godtyckliga kroppar. Men man kan komma väldigt långt med några enkla principer här som för att komma fram till volymer och arier av de mest kända kropparna. Och till sist ska vi faktiskt kunna klura ut klotets och volym och sfärens area. Det kan vi nog göra. Ska ni se. Då ska vi se här. Då börjar vi med area. Ja. En rektangel. Man har ju alltid en grundenhet, en areaenhet, säg en kvadratmeter. Och blåser man upp den, säg fyra, multiplicera med en faktor 4 i ena leden och 2 i den andra, ja då får man ju 8 sådana smårutor i den där rektangeln då. Va? Så vi säger att arean är 8 kvadratmeter, om vi har nu den enheten. Tiltar vi den där rektangeln så får vi ju en parallellogram i högra delen, min högra figur där. De två vertikala, eller de sidorna, de är ju också parallella fortfarande. Och höjden är 2. De sidorna har blivit längre, men gör ingenting för arean. Arean är fortfarande 4 gånger 2. Och vi kan ju förstå det för att vi har bara liksom skjutit på varje höjd där så har vi skjutit längdenheten så att säga. Så om vi jämför de där två figurerna till höger och vänster så kan vi slå fast att på varje höjd är längden densamma. Och då måste de också ha samma area. Det där kommer vi till senare när vi det tankesättet, det kommer vi sen till, kommer vi använda för volymer lite senare. Man kan ju förstå den där parallellogrammens area också som det är i boken, att man klipper bort en skuggad triangel där och flyttar över den till det där hålet som finns där borta på högersidan. Och då har man ju fått sin gamla rektangel. Den arean har ju inte ändrats. Ska vi komma fram till en formel också för triangeln, sa jag. En triangel är ju en halv parallellogram. Om triangeln har en höjd H och en bas B så måste triangelns area vara B gånger H, halva. Men här kan man ju använda lite trigonometri nu. Om man tar vinkeln som jag betecknar med stora A där vid både punkten och hörnet A och vi betraktar också vinkeln med stora A. Då kan vi ju uttrycka H som C gånger sinus för A. Jag drar ner H där, ner mot basen AC där, vertikalt ner. Då får jag ju en rätvinklig triangel och då kan jag ju använda det. Ni vet, sinus och kosinus dyker ju upp i rätvinkliga trianglar där. Så då kan jag skriva den där arean som B gånger C gånger mellanliggande vinkel genom 2. Här skulle jag ju kunna gå vidare nu med och vrida och vända på den här triangeln och få upp tre sådana här uttryck för arean. Alla de måste ju vara lika. Jag tar mellanliggande vinkel är C och mellanliggande vinkel är B. Tre sådana uttryck. Och så kan jag dividera med A gånger B gånger C. Och så får jag ju sinussatsen som vi pratade om förra gången. Ja, man kan fråga sig, måste jag alltid, kan jag inte få fram någon liten fin formel som, där, som för arean som bara innehåller lilla a, lilla b och lilla c, alltså triangelns sidor. Jo, det lyckades en man som heter Heron som levde för 2000 år sedan i Alexandria tror jag. Och han kom upp med då det här som heter Herons formel. Som jag bara anger där. Där i P där är alltså halva omkretsen. A plus B plus C är halva. Och det där är en liten övning i algebra som ni kan titta på i boken. Hur man får fram den formeln. Det är en fin övning i algebra att försöka hänga med där. Hur Heron kom fram till denna. Formel A, B, C. Något som jag vill poängtera här när det gäller area och sånt är ju att tänka lite på dimensionen, fysikaliska dimensionen. Säg att det bara hade varit tre faktorer där inne i det där rotuttrycket. Ja, då ska det tänka till att det måste vara något tryckfel. Det är något fel. Det är inte rätt dimension. Om det är en area så måste det ju vara ett meter i kvadrat, va? Om vi nu har alla enheter, längdenheten är meter här så har jag skrivit det längst ner. Vi har fyra sådana uttryck och faktorer. M, där alla har fysikaliska dimensioner meter. Meter gånger meter gånger meter gånger meter. Det är meter uppe till fyra och roten är det meter i kvadrat. Så det är inte så dumt ibland att tänka på just det här med dimensionen också. Ja, vi går vidare på nästa sida. Och tänker på cirkeln. En cirkel med radien R. Ja, vi kan ju förstå att area måste beror ju bara på R och rätt dimension. Det måste ju vara R-kvadrat. Så det är bara frågan om vilken konstans de står framför R-kvadrat. Och det visar sig vara detta pi. Återigen pi. Och det här kan man då visa med analys, integration som vi ska säga. Som ni kommer att möta i första analyskursen. Men man kan göra ett litet mer handviftande, lite mer troligt resonemang här. Dela in cirkeln i smala tårtbitar som nästan är trianglar. Vi säger att vi delar in det i en stycke, där en är ett stort tal. Då är de varje är ju väldigt liten då, en sån de här cirkelsektorerna där. Och vi säger att arean av varje är basen i den här triangeln, x. Och så höjden som nästan är r då, och genom 2. Ja, det har gjort ett litet fel där, men felet borde inte vara så allvarligt om jag har delat in i väldigt många sådana tårtbitar. Och då multiplicerar vi sedan med n. Och så det blir n gånger x gånger r genom 2. Och hur långt är x:et nu då? Ja, låt oss säga att det då är omkretsen genom n. Och då får jag 2 pi r genom n. Och får man till, där försvinner faktiskt nu n:et ur den här och vi får vårt pi r 2 halva. Det är kanske inte ett helt övertygande resonemang för en matematiker, men vi kanske kommer tillbaka till detta. Vi får nöja oss med detta för tillfället. Pi gånger r i kvadrat. Då tar vi lite volymer också. Ett rätblock med bottenplattan med en rektangel med sidorna A och B och en höjd H. Ja, där har vi samma resonemang som vi hade för rektangel, va? Där måste vara, då har vi små kuber som vi har, som vi räknar hur många sådana kuber, enhetskuber, det finns inne i det här rätblocket. Och om sidorna är A, B och H, ja, då finns det ju A gånger B gånger H, sådana där inne. Sådana enhetskuber och basen gånger höjd. Stort B betecknar här nu basplattans A, ja. Och den här formeln gäller även för om vi hade haft en annan, säg något, en polygon där som basplatta och gått upp. Eller det kan vara en triangel eller en femhörning eller vad som helst. Och sen så har vi, där uppe har vi också samma månghörning då. Så basytan gånger höjden. Och skjuter vi den där, så precis som vi gjorde så när vi fick parallellogram, gör en förskjutning, tiltar den där rätblocket, ja då kallas det allmänt för ett prisma. Det kanske ni har sett, det är det som kanske ni har sett i optik, när man brukar prata om ett prisma. Och samma formel gäller ju där. Basen gånger höjd. Basplattans area, förlåt, gånger höjd. En figur som är ju intressant då, det är ju om man istället tar en sån basplatta och så tar en punkt ovanför den och förbinder alla hörnen med den punkten. Då får man ju en kropp som kallas för pyramid. Och ja, den måste ju vara mindre ändå än stora B gånger H. Och hur mycket mindre? Ja, det visar sig att man ska dividera med 3. Så pyramidens volym är en tredjedel av rätblockets. Kan vi förstå det? Kan vi förstå den där trean? På nästa sida så gör jag ett försök och förklara detta, den där trean. För om vi tar en kub. Nu är jag på sidan 3 överst. Om vi tar en kub med sidan 1, alla sidor är lika med 1, och tar ett av hörnen, jag kallar det för P där, så kan vi dela in den i 3 lika stora pyramider. Tänker jag att jag har 3 motstående sidor till den punkten P. Och jag förbinder den punkten med de här sidorna. Och då, på det sättet får jag ju 3 pyramider. På grund av symmetri så måste de ju vara lika. Så för den pyramiden som jag där har fått, så måste ju volymen vara A gånger B gånger höjden, va? Då det blir i detta fallet 1 gånger 1 gånger 1 genom 3, en tredjedel. Och då påstår jag att detta måste gälla för alla pyramider, om det gäller för denna. Man kan ju tänka, det finns en förstoringsprincip som man kan använda här. Säg att jag tar den här pyramiden som jag nyss hade och förstorar eller förminskar i olika ledder. Jag kan i ena leden, andra leden eller höjdleden, så kan jag då säga att jag förstorar nu med faktorer A gånger B och H. Och då måste också volymen öka med en faktor A gånger B gånger H. Och vi kan ju tänka oss, jag försöker förklara det lite i en liten figur nedan. Vi har sådana små enhetskuber som vi använder då, va? Ett för att räkna volymen. Töjer jag eller förminskar i olika ledder så kommer ju de, varje sådant litet block att ändras. Vi har fortfarande lika många sådana småblock inne i vår kropp. Men var och ett av dem har ju nu ökat sin volym med en faktor. A gånger B gånger H. Så där har vi en slags förstoringsprincip som vi faktiskt kan använda. Att har vi klurat ut pyramidens volym för i den där kuben så måste också vi ha samma volymen för en godtycklig pyramid måste vara då basplattans area gånger höjden genom 3. Så nu tycker jag att jag har lyckats förklara den där trean. Och här kan vi nu komma vidare en hel del genom att använda någonting som kanske inte står i boken riktigt, som jag alltid gillat, nämligen Cavalieris princip. Cavalieri levde i Italien på någon gång 1500-1600-talet. Så den principen lyder så här. Två kroppar som på varje höjd har samma tvärsnittsarea har samma volym. Vi hade det på för parallelogrammen där i början idag. Om det var samma längd på varje höjd så hade de samma area. Här är det samma tvärsnittsarea och då måste volymerna vara de samma. Köper man det så trillar en del intressant ut direkt. Till exempel om vi går i cylinder istället. Då är alltså den där den cirkulär bottenplatta istället för en polygon. Och då har vi ju att vi måste ha den där trean där också. Basplattans area gånger höjden genom 3 för en cylinder. För tror vi på det för pyramid och tror på Cavalieri, då kan vi ju lätt konstruera en pyramid som på varje höjd har samma tvärsnittsarea sa jag cylinder, jag menar ju förstås kon. Förlåt, det här, nu är det konens volym jag är ute efter. Jag kanske sa cylinder innan. Ja, här pratar vi om kon. Den där konen, vi kan konstruera en pyramid som på varje höjd har samma tvärsnittsarea. Och var det en tredjedel då för pyramiden så måste det vara det för konen också. Ja, nu ja, då tror vi på konens, då har vi konens volym och cylinderns volym, ja den kunde vi också få ut. Det måste ju vara då att jämföra med rätblockets volym. Man kan använda Cavaliers princip. Så nu tycker jag då på sidan 4 att vi är redo att ge oss in och ta en titt på klotets volym. Och här har jag är ingen bra på att rita direkt, så jag har ritat tvådimensionellt och så får ni tänka er att ni roterar de där arierna runt en vertikal axel, z-axel, och då får ni ju till vänster kommer ni då få ett klot och till höger kommer ni då få en som jag kallar urgröpt cylinder, för att det där streckade, de där två, den där dubbelkonen där, den ska alltså bort. Så ja, det är ju som ett timglas fast Vi har tagit bort ett timglas kan man säga ur den där cylindern då. Och ja, radien är R för klotet och diametern är 2R och cylindens diameter är 2R och höjden är 2R. Och då påstår jag då att på varje tvärsnittsarea, jag går upp en sträcka X där och kollar in tvärsnittsareorna, så påstår jag att de är de samma för de två kropparna. Till vänster, ja då har vi, ser vi ju en, tänk er nu att ni roterar runt det där, då har ju den där cirkelskivan där uppe, den har ju radien Y. Så arean måste ju vara pi gånger y kvadrat. Men den kan jag ju skriva som pi gånger r kvadrat minus x2. Eller hur? Vad var det jag använde där för något? Så jag har skrivit en liten fotnot längst ner så kan du, om du inte kommer på vad det är jag använt det. För viktig sats. Vad har vi på kroppen till höger? Jo, om vi tittar uppifrån. Jag har gjort en liten skiss där. Då ser vi ju en cirkelskiva och sen så är det något i mitten som är borttaget där. Så det är en stor cirkel minus en lite mindre. Och den lilla mindre cirkeln är faktiskt x. För det är ju liksom 45 graders linje ut där. Så går vi upp x så måste vi gå ut x för att komma precis till kanten av den där konen. Och ja, då ser vi ju att nu är vi klara att det är samma tvärsnittsarea på båda ställena, i båda kropparna. Så då är det dags att använda Cavalieris princip och vi beräknar klotets volym genom att beräkna volymen av den där urgröpta cylindern. Cylindern kan vi och konen har vi nu förstått med den där faktorn 3 där i nämnan, va? Så det är lite, vi är nästan framme här, va? Cylindern pi gånger r kvadrat gånger 2r, det var ju höjden där, ja. Minus två sådana koner, en där uppe och en där nere. Och så har vi ju basplattan så att säga då, det cirkelskivan pi r kvadrat. Och så höjden för var och en av dem är r. Och så dividerar vi med 3. Och så får vi då klotets volym 4 pi tredjedelar gånger r i kub. Att det måste vara kub, det förstår vi eftersom det handlar om volym. Jaha. Då kan man ju fråga sig, kan jag säga något om sfärens area där ute? Hur stor är den? Ja, då kommer jag med ett litet sånt här argument igen. Som man egentligen då får använda analys. Men jag påstår att klotets volym är radien gånger area för sfären. Jag kallar det för S-klot där. Och genom en tredjedel. Och tror vi på den formen, ja då får vi att sfärens area är 4 pi gånger r i kvadrat. Och detta stämmer. Och hur kunde jag säga så där? Att jo, titta i min lilla skiss till höger där. Jag tänker mig nu att jag delar in hela klotet i små strutar, koner, eller man kunde kanske ta pyramider där också. Fullt små sådana. Och jag vet att det lilla felet vi gör i detta resonemanget är ju på att den där sfären är krökt. Men om vi glömmer bort det att om de är tillräckligt små så är det ju nästan plant där. Och då kan vi ju säga att använda volymen för en kon då, va? Basplattan gånger höjden som alltid det är då genom 3. Och så plussa ihop sådana. Och till sist så kommer jag ju få då hela AAA:n. Och det felet måste bli mindre och mindre och ju fler sådana strutar jag tar. Fina resonemang som man absolut kan använda i skolundervisningen. Man behöver inte den där avancerade analysen. Man kan ge fina förklaringar till de här uttrycken utan analys. Vi tar det sista och lite om sfärisk geometri. Kanske någon av er är intresserad av astronomi, så då har ni kanske mött det här med sfärisk geometri. Och vi bor ju på ett klot, eller nästan ett klot, det är lite tillplattat vid polerna, men vi säger att vi bor på ett klot. Och då är det ju lite annorlunda med saker och ting. Det är inte som att sitta i sandlådan eller rita på ett papper, för att geometrin blir annorlunda. Vi får sfärisk geometri. Här har jag listat upp 5 saker som kan vara värt att känna till om sfärisk geometri. De räta linjerna, alltså kortaste avståndet mellan 2 punkter, de är nu storcirklar, delar av en storcirkel. Säg att du ska flyga från Köpenhamn till New York och kan fråga, hur ska jag nu flyga, det är kortaste vägen. Ja, har du en jordglob framför dig så kan du vrida och så att liksom Köpenhamn blir den nya Nordpolen. Och då ser du lätt var du ska åka, för då ser du bara kortaste avståndet ner till New York då. Och då åker du längs en stor cirkel. Och här kommer kanske något intressant. Nästa sak som är speciell. Vinkelsumman i trianglar är nu större än pi. Och jag har tagit en för att åskådliggöra detta, så har jag startat uppe vid Nordpolen. Och sen så åker jag ner till ekvatorn, kanske Elfenbenskusten kan vi säga, är där. Och så där åker jag längs en stor cirkel då. Sen så åker jag längs ekvatorn, det är också en stor cirkel, bort till någonting som sätter V. Jag tänkte mig att det är Vietnam ungefär, någonstans där. Och sen på hem igen till Nordpolen på en ny stor, längs en ny stor cirkel. Och så detta är ju min då en triangel i sfärisk geometri på en sfär. 3 punkter förbundna med det kortaste avståndet. Kortaste avståndet mellan de här 3 punkterna. Och då kan vi se att vi fick ju in 3 räta i den här triangeln. Och så det blir ju då 3 pi halva. 270 grader. Och då pratar man om någonting som heter då vinkeldefekt, det som skjuter över här då 180 grader. Så vinkeldefekten är ju då 90 grader eller pi halva för den här. Och då kan man visa att arean av en sfärisk triangel är radien i kvadrat gånger vinkeldefekten. Det kan vi inte... Det kan vi inte visa i den här kursen. Vi tittar på den här triangeln NEV och vinkeldefekten var ju pi halva. Så då blir ju arean pi halva gånger r i kvadrat. Och det stämmer ju för att hela sfärens area är ju 4pi R2 och det här, ja, den här två triangeln utgör ju en åttondel av hela sfären, så det är ju 4pi R2 igenom 8. Så det stämmer i det fallet. Så det här arean bestäms av vinkeldefekten. Ja, finns det sinus och kosteorem här också då? Jajamän. Här sätter vi nu, tänker vi oss att radien är R och de här är ges i boken. Vi går inte in på dem i detalj. Jag bara ger dem här. För om radien är 1 så har vi då sidorna ju också vinkelmått här nu då va. Och då utgår vi från origo i sfären där, så att mittpunkten för klotet, O, är min figur där. Och så har vi då att sinus för stora A är genom sinus för lilla A är lika med sinus för stora B genom sinus för lilla B och så vidare. Samma för C. Och hur hänger nu detta ihop då med vår den sinussatsen som vi hade tidigare i kursen, eller tidigare i kapitlet här? Jo, det är faktiskt så att för väldigt små vinklar, är vi på en sandlåda eller på en gräsmatta eller någonting, så är ju vinkeln A väldigt, väldigt liten, va? Och vi får ha ju då nästan en plan geometri. Och för små vinklar gäller det med mycket god approximation att sinus för lilla a är ungefär lika med om. Och så där får vi ju då vår vanliga sinussats för plangeometri. Och samma sak finns det ett kosinusteorem som jag ger där också. För kosinus för lilla a uttryckt med kosinus och sinus för lilla b och c och motstående vinkel kosinus stora a. Och som jag sa, för små vinklar gäller att sinus x är ungefär lika med x. Och det gäller också, det här kommer du få se i en analyskurs lite längre fram, att kosinus för x är ungefär lika med 1 minus x kvadrat halva. Och för små vinklar. Mycket god approximation för små vinklar. Så en liten trevlig algebrauppgift här som jag kan ge dig, det är att få den vanliga kosinussats genom att göra dessa approximationer. Stoppa in detta uttrycket. Se att du nu får den vanliga kosinusteoremet i plangeometri. En fin liten övning. Ja, det var det. Nu ska vi gå in på nästa gång på kapitel 2 och då ska vi bli lite mer teoretiska och vandra i Euklides fotspår. Hej så länge!